Efter en utdragen rättsprocess så döms gängmannen Salam Shebani till livstidsfängelse i tingsrätten. I väntan på nästa rättegång i hovrätten så sätts han på häktet i Göteborg. I Salam Shebanis liv så finns det en kvinna som redan dagen efter domen börjar sätta sin plan i verket. Hon söker jobb på häktet där han sitter och hon blir erbjuden jobbet. Allting går i en rasande takt. Det dröjer bara några veckor från det att idén kläcks till att hon obemärkt kan smuggla in och ut brev. Rättssäkerheten sätts ur spel. Inför rättegången i hovrätten så kan Salam Shebani skicka ut noggranna direktiv om vem som ska säga vad. Allt för att hans historia om varför han är oskyldig ska gå ihop. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Med mig idag så har jag min kollega här på Expressen, Fredrik Sjöshult. Välkommen.
Tack så mycket.
Även gäst i förra veckans avsnitt, så välkommen tillbaka.
Tack, tack.
Den senaste veckan så har det varit mycket strålkastarljus på problem med infiltration inom polisen. Detta efter en granskning som Dagens Nyheter har gjort. Det här har stötts och blötts en del, men polisen är inte den enda myndigheten som lider av den här problematiken. Den finns även, kanske i ännu högre grad, Fredrik, inom kriminalvården.
Men den granskning som Expressen har fortsatt göra visar ju verkligen, där finns det verkligen stora problem inom kriminalvården. Och man ser ju också framöver vilka enorma utmaningar som kan komma.
Det är framförallt vår reporterkollega här på Expressen, Gusten Holm, som har granskat ett 40-tal olika fall från 2018 och framåt. Det är fall där kriminalvården har utrett det som kallas för otillbörlig relation mellan fångar och kriminalvårdare. Otillbörlig relation, Fredrik, hur artar det sig?
Det kan ju kanske vara ganska harmlöst till synes. Det kan ju vara en fånge som får en relation till en kriminalvårdare. Det börjar skickas lite bilder kanske. De där bilderna kan ju då användas. Då blir det mycket allvarligare plötsligt i utpressningssituationer. Och sen kan det här eskalera till fruktansvärda infiltrationer som också kan utnyttjas då för att göra sånt som inte är okej. Okay. Smuggla ut grejer, smuggla in grejer, justera rättsfall och så vidare.
Om man får en hållhake på en kriminalvårdare.
Man får hållhaka, men också då som man ser nästan målmedveten infiltration av kriminalvården för att man då ska hjälpa någon som man vet sitter på exempelvis ett häkte.
Och det vi ser i många av de här fallen, det är att det är framförallt kvinnliga kriminalvårdare som på något vis faller för män som är intagna.
De är överrepresenterade, men det finns både inom kriminalvården och inom psykvården motsatta då, alltså män som faller för kvinnor.
Det här är historier där det rimligtvis finns ett väldigt stort mörkertal. Majoriteten av de fall som har avslöjats, som vi har varit inne på, de har gjort så i samband med någon typ av slump. Majoriteten av de här fallen, de slutar också på samma sätt. Fallet läggs ner eftersom den anställda som utreds har sagt upp sig.
Så brukar det sluta, men sen finns det också fall där det slutar med disciplinpåföljder, man får löneavdrag och så vidare.
Mm. Men det är många som väljer den här vägen att långsamt backa ut ur rummet, avsluta sin anställning och så.
Man vill inte avsluta med att bli uppsagd i CV. Den risken vill man såklart inte ta, för det ser ju riktigt illa ut i en del av de här fallen. Man kan förstå att kanske någon inte vill anställa dem efter det som har hänt.
Om man är läsare av Expressen så har man sannolikt läst fler artiklar på det här ämnet den senaste veckan. Där finns fallet med en kvinnlig kriminalvårdare som skickar avklädda bilder på sig själv till en fånge. Det finns fall med andra kvinnliga kriminalvårdare som har blivit tillsammans och flyttat ihop med tidigare fångar efter avtjänat straff. Jag tänker att vi kan dyka djupare in i ett av de här omrapporterade fallen för att bena ut lite hur det kan se ut. Och då tänker jag framförallt på fallet med Salam Shebani, som länge, Fredrik, var en tongivande person i Malmös kriminella värld.
Ja, men det får man ju säga. Malmö var ju plågat då för några år sedan av ett gängkrig, och han var på den ena sidan. Han var väldigt drivande. Han kallade sig Chattar själv då för El Patron. Han beordrade mord, det han har dömt för. Förvisso ett mord som det handlar om. Ja, det handlar om att det var en kärleksrelation som gick snett, och då var det en kärleksrival som han beordrade att mörda. Men han var väldigt involverad också i andra delar av Malmös gängkrig. Så det var en mycket betydelsefull person.
Kopplades till flera olika skjutningar, och så småningom så kunde man koppla honom till det här chattaliaset El Patron. Det här är en historia som utspelar sig under flera års tid, men så småningom så grips han i Spanien, och i väntan på att han ska utlämnas till Sverige, så redan då kunde man slå fast att det här är en typ av högriskfång kanske.
Absolut, och det kom ju uppgiften i Spanien. Det var ganska sensationella uppgifter om att han faktiskt förberedde en fritagning med helikopter. Han kunde då ha kontakt med omvärlden. Det är, ska man säga, kanske lite enklare i Spanien. Vi har sett det, de här väldigt långa häktestider. Det är ganska slappa häktesrutiner där. Så han var på väg att en helikopter skulle landa i det häktet han satt och frita honom. Men det fick då kriminalvården kännedom om där nere, och det avstyrdes det där. Men det visar vilken nivå han rör sig på, vilka tankar om hur han verkar inte ha några spärrar för vilka planer han kan smida.
En lång rättsprocess senare så fälls Salam Shabani så småningom i tingsrätten. Han döms då för anstiftan till mord och anstiftan till mordförsök. Straffet blir livstidsfängelse. Den här domen, som så ofta sker, överklagas, och i väntan på nästa rättegång i hovrätten så placeras Salam Shabani på häktet i Göteborg. Och det är här som historien tar en vändning. För det är så att det finns en kvinna. Hon är i 30-årsåldern, hon bor i Malmö och hon står Salam Shabani nära. Kanske är det så att hon står ännu närmare Salam Shabanis bror. För efter livstidsdomen så kan man se att kvinnan och brodern, de har väldigt umsinta chattar med varandra. Brodern, han säger att han är väldigt ledsen över den här livstidsdomen. Kvinnan svarar att hon finns där och försöker stötta honom så mycket som hon kan. Och i de här chattarna så försäkrar kvinnan brodern om att allt kommer gå bra. För det är så att hon har en plan.
Hon har en plan. Hon är ju då på så kallat halvvägshus. Hon jobbar där. Hon är lite inne i det här på kriminalvård, men inte i den riktiga kriminalvården.
Det är då de som är på väg ut.
På väg att slussas ut då. Och hon har då en plan för att hon ska ta sig in i kriminalvården. Det är klart, den personalbrist som finns i kriminalvården, så vet ju hon att hon får ganska enkelt jobb. Hon är ju inte heller befläckad med någonting. Hon är inte dömd. Hon har liksom ingen tydlig koppling till Shabanis bror. Så det finns inget man gör registerslagning
på
henne. Nej, ingenting som, det är inga lampor som blinkar rött där, utan det börjar ändå för att hon får jobb på häktet när hon hastigt och bestämmer sig för att söka till häktet i Göteborg.
Och det, allt det här sker med väldigt kort varsel, och som du säger så hon är ju anställd på ett privat företag då i Malmö som har uppdrag och kriminalvårdens vägnar, men utan någon startsträcka egentligen. Med väldigt kort varsel så berättar hon för sin arbetsgivare att hon har bestämt sig för att tillbringa sommaren i Göteborg. Hon kan inte jobba något mer hos dem, och arbetsgivaren blir ju bestört lite, för att de har lagt schema. Hon har ju tider som hon ska jobba och sådär. Men hon säger, men nu är det så här. Det blir sommar i Göteborg för min del. Och det dröjer bara några veckor egentligen från det att hon får den här idén, eller presenterar den här idén för Salam Shabanis bror, till att hon faktiskt börjar jobba på häktet i Göteborg. Och de här chattarna, de visar att det är ren infiltration det här.
Hon har en klar målsättning. Det är raka vägen till Göteborg. Hon ska hjälpa Salam Shabani ut. Och Shabani har ju då en familj runt omkring sig som har en god ekonomi. Delvis på grund av brottspengar. Så här finns det ju liksom också några som kan hjälpa till. Och som kan lätt liksom sätta det här i verket. Vi vet inte om hon får betalt för det här på något sätt. Men det är uppenbarligen så att hon har ju ett mål att hjälpa till här väldigt, väldigt snabbt. Och dörrarna öppnas ju direkt till häktet för henne.
Och omständigheterna kan vi säga, de är sådana att Salam Shabani, han sitter häktad med restriktioner.
Det betyder han ska inte få prata med omvärlden, han ska inte få justera sitt fall, han ska inte kunna påverka de vittnen som ska höras i hovrätten då. Så det är klart, det är yttersta vikt att han hålls på den här säkerhetsavdelningen, för man vet ju då bland annat från Spanien att han kan ha ganska högtflygande planer.
Och från att den här kvinnan börjar jobba på häktet så tar det inte lång tid innan hon smugglar ut flera brev som har skrivits av Salam Shabani. Hon fotar av de här breven och sen så skickar hon vidare dem i chattar till Salam Shabanis bror. Och det här är, det som står i de här breven, det är väldigt detaljerade instruktioner om vad olika personer ska säga i förhör. Och det här är någonting som riskerar att sätta hela rättsfallet ur balans.
Ja, men så är det. Det här är en person som riskerar livstidsfängelse. Han är såklart desperat att justera, att han ska bli frikänd. Och det, hans enda chans är att vittnen drar sig tillbaka, att vittnen tystas, att vittnen ändrar sin berättelse. Så det här går ju hand i handske med hans behov inför hovrätten.
Och kvinnans mål, det är ju att Salam Shabani ska gå fri från det här åtalet. Det lyckas man inte med. Salam Shabani döms så småningom även till livstidsfängelse i hovrätten. Och det är först senare som den här infiltrationen uppdagas. Det sker i samband med att Salam Shabanis bror, han som har haft kontakt med den här kvinnan, han blir gripen i en helt orelaterad bedrägerihärva. När polisen börjar titta i hans mobiltelefon i den här härvan, då ser man chattloggarna med kvinnan. Då börjar varningslamporna lysa.
Då rullas ju hela den här historien upp, och det är ganska intressant att notera. Här är det ju faktiskt en kvinna som har lyckats infiltrera häktet. Hon har lyckats smuggla ut brev, men hon har inte avslöjats av kriminalvårdens säkerhetsorganisationer. Då måste man undra lite, vilka uppföljningar görs? Ja, det görs en säkerhetsprövning till en början, men görs det någon uppföljning kring? Jag är medveten om att det kan vara jättesvårt. Det här är såklart något de smusslar med. Men det här är alltså ingenting som kriminalvården själva har kommit på, utan det kommer då som av en slump med tanke på att brorsan torskade.
Och det här är ju när kriminalvården får nys om det här, då börjar man utreda allt det här i efterhand. Och då kan man lite se att det har faktiskt funnits varningsklockor kring den här kvinnan. Det är väl inte så att hon under den korta tid som hon jobbar på häktet har varit någon mönsterarbetare. Nästan varje dag så kommer hon några minuter sent till jobbet. Däremot så fanns det vissa dagar då hon kom flera timmar för tidigt. Hon kommer väldigt tidigt på morgonen när det är väldigt lite personal där. Ibland så kan det se ut så om man har blivit inkallad för övertid. Så de kollegorna som ser henne, de tror att hon har blivit inkallad till övertid. Men istället för att gå till befälet då, som man ska göra, så åker hon rätt upp till våning 6 där säkerhetshäktet finns och där påpassligt Salam Shabani sitter.
Och det kan man då kanske möjligen fundera över. Borde inte kriminalvården kanske bygga ut lite funderingar kring, ja, men vilken internspaning har, vilken internutredning, vilka interna kontroller gör man? För hon skulle ju inte vara där uppe och ränna de här dagarna, och hade man sett att hon har varit där uppe och ränt, då hade kanske varningsklockorna ringt lite tidigare.
Och det här är ju någonting som man utreder i efterhand. Hur kunde det här gå obemärkt förbi? Alltså även om det är personal som arbetar på häktet, hur kan den personalen röra sig fritt på det där viset? Särskilt någon som precis är nyanställd också. Och då pratar man lite om, nej men det var sommarorganisation och det var mycket vikarier inne. Man verkar inte riktigt ha koll här.
Nej, uppenbarligen inte. Det måste man ju såklart fundera över. Men kriminalvården ställs ju inför enorma utmaningar med liksom grovt kriminella, organiserade brottslingar som uppenbarligen har funderingar på. Det här är inte första gången man hör om fritagningsplaner med helikopter. Det är på en helt annan nivå än för 20-30 år sedan, och då måste man också anpassa sig till den verkligheten.
Det här, det är ju så pass grovt övertramp att det inte stannar vid en intern utredning där kriminalvården ser över sina rutiner, utan det här slutar med att kvinnan blir åtalad för grovt tjänstefel. Det här hände, fallet har några år på nacken, infiltrationen skedde 2021, och förra året så döms hon slutligen till ett års fängelse till följd av den här infiltrationen. Ibland när sådana här fall blir belysta så pratar man om kriminella som utnyttjar kvinnor. Kvinnorna, de vet inte riktigt vad de gör, och kanske så manipulerar man med kärlek och så vidare. Men i de här chattarna, då kan man ju se väldigt tydligt att den här kvinnan är väl medveten om vad det är hon håller på med. Det finns chattmeddelanden som hon skickar som nästan är lite skämtsamt så där, från skala 1 till 10 och hur mycket korrupt det är när jag håller på så här. Hon skriver liksom också att de tror att jag är en skolbänksflicka.
Gangsterromantik som hon verkar ha trillat dit på, som är såklart tacksam då om någon vill slå klorna igen och utnyttja henne på det sättet.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Och det här fallet, det sätter fingret på ett stort problem som finns inom kriminalvården. Och det är problemet med rekryteringen av personal.
Ja, det kommer ställa enorma krav. Man måste ju liksom verkligen pröva vilka är det som söker sig till kriminalvården. Kan det finnas infiltration? Och framförallt också fundera vilka kan röra sig uppe på de här säkerhetssekterna, säkerhetsavdelningarna på fängelserna. Det får ju inte komma in fel personer där.
Så som det ser ut nu så gapar man ju efter personal inom kriminalvården.
Så är det, och sen görs det ju som sagt då säkerhetsprövningar, men det finns så himla många personer som är ostraffade, framförallt kvinnor som kanske aldrig har umgåtts eller varit närheten av en gängkriminell, aldrig stoppats med en gängkriminell och inte finns i de register som man stämmer av mot vid anställningar.
Och det som möjligen gör det jobbigt för kriminalvården att rekrytera, det är nog många som upplever detta som ett obekvämt arbete, och det är inte särskilt bra betalt heller.
Nej, det är inte bra betalt i relation till den viktiga insats som görs, och det är klart att den press som är på kriminalvården nu gör ju att det blir väldigt tuffa villkor för de som jobbar där också. Kraven som ställs i relation till den lön som man får är ju såklart, det gör ju inte att det blir enklare att rekrytera.
Vi ska komma in lite på hur framtiden ser ut, för den är väldigt intressant om man ser det ur kriminalvårdens ögon. Men om vi för ögonblicket dröjer oss kvar i nuet, så har kriminalvården stora problem i flera avseenden som har vi varit inne på. Dels då med personalrekryteringen, men en annan sak som är ett stort problem, det är beläggningen. Det är smockfullt på landets häkten och anstalter. De senaste siffrorna som finns, de är från april, de är alltså en månad gamla ungefär. Och de ger vid handen att beläggningen på landets häkten är 118%. Samma beläggning på anstalterna är 129%. Det är problematiskt, Fredrik.
Ja, det är problematiskt på många olika sätt. Dels är det klart att det innebär att fångar får dela rum helt enkelt, och det kan ju uppstå slitning bara genom det, och det blir ju en sämre stämning, och en sämre stämning gör att det kan bli konflikter, interna konflikter, det kan blossa upp bråk som kan tyckas vara ganska onödiga.
Och i vanliga... Man ska ju se rapporter som ett hot mot säkerheten då, både mot fångar men även mot personal.
Ett hårdare tryck på personalen också. Tidigare var när beläggningen inte var över 100%, men om det blev lite dålig stämning på en avdelning, då kunde man alltid flytta på några, och sen skjutsade man någon från Hällby till Kumla eller från Kumla till Hall. Men nu är det ju fullt överallt, så det är svårt att liksom justera för de här dåliga stämningarna också.
Och vi har ju en väldigt stort inflöde av kriminella in i systemet. Det är många som är misstänkta för brott och som blir dömda för brott. Och det finns ju inte riktigt platser att hantera detta. Jag tror att det går knappt en vecka utan att en advokat hör av sig är väldigt upprörd för att en klient som är häktad till exempel har blivit kvar i arresten väldigt länge.
Det blir ju hela kedjan här blir ju full så att säga, och det blir också svårt att hitta anstaltsplatser och hitta också kanske rätt anstaltsplatser då som passar, och sen i nästa steg när de ska ut på anstalt, men hur ska man placera så att det kommer två stycken som inte gillar varandra på grund av att det finns någon konflikt i bakgrunden på utsidan, hur ska de inte komma på samma avdelning? Tidigare var det kanske enklare då när det fanns liksom färre kriminella nätverk, nu är det väldigt många kriminella nätverk, och samtidigt är det väldigt svårt att ta hänsyn inte det då, med tanke på att avdelningen är så fulla och det finns inte så mycket luft i systemet. Det finns ingen luft i systemet.
Någonting som vi har hört larmrapporter om, men som är kanske lite svårt att sätta fingret på, det är det som kallas för nedklassningar. Anstalterna finns ju i tre olika klasser, där de som benämns som högriskfångarna, de sitter på klass 1, och sen så finns det en fallande skala. Men vi har hört larmrapporter om att det sker nedklassningar för att det helt enkelt finns platser på en anstalt med lägre säkerhetsklass.
Och det, så ska det ju inte vara. Man ska utgå från vilket behov har den här personen. Men ska den vara på en klass 1-anstalt så då, för att de har behov av säkerhet, den typen av murar som behövs och den särskilda liksom, behandling och så vidare som behövs, då måste den personen vara kvar där. Platsbristen får inte göra att man flyttar på personer.
Vi har i flera års tid hört larmrapporter från häktena om att människor som sitter häktade med restriktioner kan kommunicera med varandra.
Ja, det där kallas ju då för, vi har skrivit om det senaste veckan här, det var från Sollentuna häktet där det kom sådana rapporter. Det, där kallas det för Sollentuna Enkro. Jag har själv hört Saltvik uppe i, alltså på säkerhetsavdelningen, på Fenixavdelningen, där beskrivs hur man loggar in på det som då skulle kunna kallas för Saltviks Enkro. Det går då till så att man tömmer toaletten och sen kan man kommunicera, man kan prata med varandra genom avloppsrören. Det här är väl känt, det har jag hört om på häkten i Göteborg, Malmö också. Och det är klart, det är ju helt sjukt. Det här är ju fångar som sitter antingen på häkte så de inte ska kunna kommunicera med varandra, eller de sitter på en Fenixavdelning och då ska man inte kunna kommunicera med andra för att planera andra brott eller liksom prata med varandra av andra skäl. Men det här är liksom, det här är allmänt känt. Så går det till. Det, man knackar i väggen och då tömmer man toan och då får man hoppas att toaborsten har funkat. Och sen pratar man med varandra fritt, precis som det inte ska.
Och det är en anspelning då till krypteringstjänsten Encrochat som knäcktes för några år sedan, men som var då sättet som kriminella kunde kommunicera med varandra utan att någon annan hörde. Ja,
och det som är det sjuka här är att det här har vi hört ganska länge och det är uppenbarligen ett väldigt känt problem, men det görs liksom inget åt det. Jag funderar på, det här är ju otillåten kommunikation. Då får man börja avlyssna den här otillåtna kommunikationen. Man får sätta en bugg nere i avloppsrören, kan jag tycka. För det här är ju inte samtal som ska ske.
Det här senaste vi hörde då med termen Sollentuna Enkro, det berör ett mordmål. Det var ett mord i Jakobsberg som skedde förra året som nyligen gick till åtal där en av de misstänkta hade familjen på ett sånt här bevakat besök och pratade då om att han kunde prata med andra misstänkta genom det här Sollentuna Enkro då. Och just Sollentuna, det är ju lite av ett skrytbygge för kriminalvården.
Det ska vara liksom verkligen där, men man ska kunna skilja på inblandade. Om det är flera inblandade i ett mål så ska inte de kunna snacka sig samman. De ska inte kunna justera sina berättelser så att de stämmer överens och då blir friade. Så det är ett väldigt allvar i det här. Man kan ju skratta åt det med Sollentuna Enkro, att man tömmer toaletterna, men det finns också en botten i det här, för det kan göra att faktiskt mördare går fria.
Och kan man inte bara lösa det här då, tänker man? Det har man ju frågat säkerhetsansvarig på Sollentuna häktet i den här utredningen, som då beskriver det här som att det här är ett konstruktionsfel.
Det är ett konstruktionsfel och det har varit känt länge, men då får man nog hitta på någon lösning. Och det kanske är så att de kriminella ska vara medvetna om att om de använder den här kommunikationslösningen så är det faktiskt sånt som också avlyssnas, så då kanske man drar sig för att använda den.
Denna vecka sponsras podden av Frilans Finans. Att frilansa och äga sitt eget liv utan att behöva starta företag. Att känna sig fri och skapa sin egen väg, det är något många drömmer om. Genom att ansluta dig till Frilans Finans och bli egenanställd kan du fakturera utan företag. Det är tryggt, smidigt och enkelt och du slipper all stress med pappersarbete. Frilans Finans tar hand om försäkringar, skatter, arbetsgivaravgifter och pension. Du kan fokusera på det kreativa och det du brinner för. Frilans Finans tar hand om allt det andra runt ditt arbete. Ladda ner appen Frilans Finans eller läs mer på frilansfinans.se.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Vi har ett växande antal fångar i Sverige. Kriminalvården står inför en historisk expansion. Vi har ett politiskt läge där egentligen politiker på båda sidor blockgränsen lovar tuffare tag mot gängen, mot kriminalitet. Nu har vi då Tidöpartierna som styr, och i samband med att de tog över regeringsmakten så gjorde de ju det här Tidöavtalet med ett antal punkter som de menar att man vill införa för att komma till rätta med gängkriminaliteten. Som en del i det så skickade man ut en remiss, kan man väl nästan säga, till berörda myndigheter där man frågade helt enkelt: vad har ni för möjligheter att genomföra det här? Hur hade det påverkat er verksamhet? Och kriminalvårdens svar på detta, det kan nästan ses som ett rop på hjälp. Och vi har också sett generaldirektör Martin Holmgren nästan vara ute på turné i media där han har förklarat de otroliga utmaningarna som det här innebär för kriminalvården.
Men han har ju konstaterat att det går liksom inte ihop, och det är väl en tydlig signal då till politikerna att någonting måste ju göras här, något exceptionellt måste göras. Men sen måste ju också såklart kriminalvården vända och vrida på vad kan de göra för att det ska gå ihop också. Så det här måste man ju lösa tillsammans, för man kan ju inte säga att vi backar från det som Tidöavtalet säger bara för att kriminalvården inte kan lösa problemet. Det kan ju aldrig vara så, kan man inte göra, så kan man inte resonera.
Vi kan bara redogöra dimensionerna här, att idag så har man ungefär 9000 personer inlåsta i Sverige, och kriminalvården beräknar att inom den närmsta 10-årsperioden så kommer den siffran att tredubblas upp till 27 000. Och man har som högsta scenario kanske uppemot 35 000. Och frågan är ju då hur det här ska gå till.
Ja, det är den stora frågan. Det finns ju inte ett svar på det. Svaret är ju såklart då inte, som sagt, att vi backar från de här straffskärpningarna där vi slutar att bura in folk på grund av Encrochat och Anom och sånt. Utan svaret måste ju vara att det här måste ju lösas på olika sätt.
Och det som är lite jobbigt för kriminalvården i allt det här är att det är slutstationen för den här politiken, om man säger så. Tidigare i den här kedjan så har vi då politikerna som kan lova, och sen så får man se hur det levereras. Man har polisen som, om de har resursbrist, så kanske det resulterar i att man inte får till gripanden. Eller om åklagarmyndigheten har resursbrist så leder det till att man kanske inte får de här domarna. Men kriminalvården får det här färdigpaketerat mer eller mindre.
Ja, men kriminalvården blir ju den här, om man säger, plakatpolitikens värsta baksida. Det är de som får baksidan av det hela. Det är ju bra att polisen får bättre verktyg kring övervakning. Det är bra att vissa straff skärps för att man ska komma åt gängbrottsligheten. Men då måste man ju också lösa det i slutändan. Man kan ju inte bara räcka upp och göra allt det här som inte kostar pengar, att liksom mer övervakning, fler längre straff och så vidare. Det här kommer ju kosta pengar, och det kommer kosta pengar framförallt hos kriminalvården, som blir de som får ta hand om effekterna av det här. Det kanske, rastgårdarna kanske får bli något mindre, inlåsningen kanske får bli något längre för att det inte ska behövas lika mycket personal. Man får kanske fundera lite kring hur löser man besök och så vidare. Och i slutet av strafftiden får man fundera, de som inte kanske har lika mycket behov av inlåsning, kan man lösa det med billigare sätt genom elektronisk övervakning och så vidare. Så jag tror att man måste fundera i flera led. Det finns inte en lösning på detta, men man måste ändå komma tillbaka till att det här kommer kosta pengar om vi återvänder lite till infiltrationen, för det kommer ju krävas en enorm rekrytering av kriminalvårdare, och det kommer behövas byggas fler anstaltsplatser såklart. Men
vi kan bara säga att de har redan idag problem att rekrytera personal, och man beräknar med att man kommer ungefär behöva fördubbla personalstyrkan.
Och risken är ju då att man tar in folk desperat, och då kanske man går på en och annan mina i form av en infiltratör. Man måste ju såklart höja lönerna, för lönerna är väldigt låga. Det måste få kosta pengar, för annars kommer vi få de här problemen. Både att vi riskerar att få problem att få in fel personer, att man är desperat, men också att man inte får in tillräckligt kompetenta personer som gör att fångarnas tid inom kriminalvården får någon vettigt innehåll. Man måste ju också jobba med vården, så att säga. Det är inte bara inlåsning detta, såklart. Så därför måste det här få kosta pengar. Det är den diskussionen jag saknar ganska mycket idag, för det är väldigt mycket fokus på att vi ska bygga ut anstaltsplatser exempelvis.
Det är inte bara så att kriminalvården har sparkat bakut inför det som gäller framöver här. Utan man har också kommit med en rad olika förslag på hur kriminalvården skulle kunna effektiviseras. Man har pekat på bland annat att man bygger mycket större anstalter än vad som finns idag för att effektivisera på så vis. Man har också pratat om att framtidens kriminalvård, så som det ser ut nu, kanske kommer ha 30% mindre personaltäthet som är liksom, jag vet inte om det är en glädjekalkyl eller om det är högt räknat, men det är vad man pratar om. Man pratar då om att kan man effektivisera tekniskt? Behöver man ha en kriminalvårdare som öppnar och stänger dörrar, eller kan man göra det där centralt med elektroniska förbättringar? Andra alternativ som man pratar om, det som har varit med, som har varit uppe mycket i media, hyra platser utomlands. Man pratar om kan vi göra, förvandla platser som inte är fängelser till fängelser. Man pratar om gamla sjukhus, man pratar om skolor. Man har pratat om att använda fängelsefartyg. Jag vet inte om det är företeelse från en svunnen tid. Man pratar också om att öka användningen av det som kallas elektronisk övervakning, fotboja.
Det är väldigt många delar i det här att bena ut, men det är klart att de som är utvisningsdömda och ska lämna landet, det vore väl bra om man kunde hyra anstaltsplatser utomlands för dem. Det är ändå en grupp som är relativt stor, man verkligen kan fundera över det. Det kommer kosta pengar, allting i det här kommer kosta pengar, det är bara att tugga i sig för justitieministern och finansministern faktiskt. För gör man den här reformen, då måste man också beredda att ta notan. Sen är det ju som du är inne på också, jag menar, det finns ju alternativa fängelser, det finns gamla sjukhus, det finns gamla flyktingboenden. Kan man lösa det som till att bli anstalter, kanske då i kombination med elektronisk övervakning, så att om du lämnar området så går larmet. Då kan ju det också vara en ganska snabb väg framåt, men just det här fokuset på snabb väg framåt istället för de här att man ska åka ut till en åker och ta ett nytt spadtag för en anstalt som är klar om 10 år. Det tror jag inte löser problemet, utan just de här liksom smartare lösningarna. För det är också så att vi har fångar som är högriskfångar, sitter på Phoenix. Det är mycket grov organiserad brottslighet. Jag tror att vi måste klassa upp en del klass 2-anstalter till klass 1-anstalter, för det kommer behövas ett större behov av det. Men i den andra änden har vi en del manchettbrottslingar, vi har en del rattfyllon och så vidare som kanske inte behöver ha den typen av säkerhet, utan man kanske sätter på en fotboja och man får avtjäna sitt straff. Det här frihetsberövandet är ett straff nog i sig, och det kanske då i kombination med någon form av behandling mot om man har alkoholproblem eller rattfylla och så vidare. Det ska ju givetvis in, men jag tror att man kan göra väldigt mycket kring enklare fängelser i kombination med fotbojor.
När man pratar om hur man ska lösa det här, då dyker ju alternativet om att hyra platser utomlands upp emellanåt. Det är inte helt oprövat. Norska myndigheter gjorde det för några år sedan. Man hyrde platser i Nederländerna under en begränsad period. Och det funkar, så vitt jag har förstått, ganska väl. Däremot så handlar det om några hundra platser under en begränsad tid. Och i Sverige så pratar man om, okej, vi behöver få fram kanske 14-15 000 nya platser. Dimensionerna här är väldigt stora.
Dimensionerna är stora, och därför måste man fundera på många, det är många bäckar små, det går inte, man kan säga bäckar små, men man måste ändå fundera på flera olika lösningar, för det finns inte en universal lösning på detta.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
För att runda av här, Fredrik. Kriminalvården har ju gjort den här kalkylen om hur man ska arbeta strategiskt då de närmsta 10 åren. Hur tror du det ser ut om 10 år?
Under de här 10 åren så tror jag det finns väldigt stora risker för att vi kommer att se väldigt allvarliga händelser inom fängelserna. Jag tror att det finns ökad risk för infiltration. Jag tror de kriminella nätverken som nu har förlorat många av sina ledargestalter kommer försöka skicka in infiltratörer i systemet. Jag tror att den här överbeläggningen kommer göra att risken för konfrontationer inne på anstalt och det faktum att vi har väldigt många olika gäng inne på anstalterna gör att det finns stor risk för våldsdåd inne på anstalterna, upplopp och så vidare, kanske rent av mord. Så det här, det krävs snabba åtgärder och det krävs väldigt drastiska åtgärder. Det krävs pengar, det krävs att kriminalvården får bättre löner, det krävs okonventionella lösningar för att bygga ut anstaltsplatserna. Men vi måste också släppa ut en del fångar. Det är en del som det är lite släpp fångarna loss. Det är vår för vissa av fångarna som är i slutet av sina strafftider. Kanske rent av är bra att man i sista åren är kanske ute på en praktikplats. Så länge du sköter det med fotbojan på, så länge du blåser det nykter och så vidare, då kanske det är en lösning också. Men några måste hållas instängda och några kommer vara extremt farliga under de här närmsta åren. De måste man ha koll på.
Vi låter det bli de avslutande orden för veckans avsnitt. Tack Fredrik Sjöshult för att du ville vara med.
Tack.
Flera av de artiklarna som vi har pratat om här, de finns för dig som har Expressen Premium. Om du inte har det så kan du gå in på www.expressen.se/krimrummet för att få 3 månader gratis. Om du vill ta del av lite bakom kulisserna material till krimrummet så kan du följa mig på Instagram, malmgren.k heter jag där. Och om du vill skriva till mig så finns jag på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.